Hej och varmt välkomna till JP Samtalar och varmt välkommen Mårten Schultz. Vi är så glada för att du vill medverka i dagens avsnitt. Det är jättekul att ha dig här och vi tänkte inleda med att du får berätta lite om dig själv och om ditt arbete för våra lyssnare.
Ja, Mårten, jag är professor sedan 2011 vid juridiska fakulteten i Stockholm, så jag har gjort just det jobbet ganska länge. Innan det så hade jag varit ett litet kort tag i Uppsala där jag var anställd. Så det är mitt dagjobb. Det innebär att jag skriver saker och undervisar och administrerar kurser. Jag är bland annat ansvarig för vår i Stockholm stora civilrättskurs som heter Civilrätt A. Och just nu så sitter jag och rättar 250 tentor, så den här inspelningen kom väldigt lägligt som en möjlighet att prokrastinera detta fruktansvärda arbete. Det här är det absolut värsta i universitetsvärlden, tycker jag. Jag är knuten till något som heter Stockholm Center for Commercial Law, som jag också sitter i styrelsen för, som är en forskningsverksamhet vid juridiska fakulteten och som också har ganska mycket, vilket jag vet att ni vill fokusera lite på sen, samarbeten med det omgivande samhället, kan man säga. Så ett utbyte med, framförallt med juristvärlden utanför akademin. Och sen så är jag också på halvtid knuten till ett forskningsinstitut som heter Institutet för framtidsstudier. Och vid sidan av det gör jag lite andra saker. Jag skriver om juridik i Svenska Dagbladet och sitter i ett gäng styrelser och nämnder och sånt där, som ju ganska många av oss gör. Och så driver jag en organisation som heter Institutet för juridik och internet, som jobbar för ett starkt fri- och rättighetsskydd i digitala miljöer. Alltså integritetsskydd och yttrandefrihet och så. Framförallt kanske med fokus på sociala medier. Så det är väl lite av de saker jag gör.
Idag tänkte vi ha den här podden om folkbildning och juridik. Och är det ju så lägligt att du precis har fått en utmärkelse av Hans Majestät Konungen. Alltså en medalj och åttonde storleken i Serafimordens band 2022. Hur har du tänkt om det?
Hugo, kände du till de här olika medaljerna innan du förberedde dig lite för den här podden?
Nej.
Nej, inte jag heller. Eller jag visste ju att det fanns medaljer, men jag var rätt dåligt insatt. Men det var ju svinkul faktiskt, för det här är verkligen någonting helt utanför min comfort zone, tänkte jag säga, mitt vanliga livet. Så att det, nu när vi spelar in det här så är det bara två veckor sedan jag fick komma upp till slottet då, och så fick man stå på rad och så fick man bocka lite inför kungen och drottningen, och så fick man en medalj och en liten pin som hör till medaljen. Det var faktiskt väldigt kul. Det var roligt. Jag fick utmärkelsen för folkbildning på juridikens område, tror jag var formuleringen. Så att, det känns svinkul.
Även om det kanske var okänd för dig innan det, så skulle jag väl kanske upplysa dig om att du delar ju den här medaljen med Ingvar Kamprad och Margareta Brattström. Det är väldigt kul.
Och Zlatan, tror jag. Zlatan fick en medalj vid samma... Men han var inte där vid själva ceremonin. Jag vet att han tilldelades medalj vid samma omgång. Men jag vet inte om det var samma medalj. Det finns ju några olika varianter. Samma dag som jag var där så kom propositionen från regeringen att man skulle återinföra de civila medaljerna igen. Så att nu kommer det väl gå inflation i medalj i ordensväsendet. Men det ska alltjämt vara kungahuset som tar hand. Även om de medaljerna kommer liksom delas ut i samma ceremoni. Så att nu kommer det breddas igen och att man kommer återinföra medaljer som regeringen i praktiken disponerar över.
Det är perfekt. Då finns det lite hopp för mig och Hugo också i framtiden att komplettera studentmedaljerna med någonting annat.
Eller hur? Har ni studentmedaljer?
Jajamensan. Det brukar vara fullt glittrande på frackar och balklänningar här vid
Stockholms
universitet också. Eller är det någonting för lite mer Uppsala och Lund?
Jag tror det är det. Så jag var ju lite kåraktiv, eller med i Stockholm så är det ju inte i nationsliv utan på föreningsnivå. Så jag var med i juridiska föreningen, halva min gick-klass gick med där. Men då, det var ju liksom overaller och bira, det var inte baler och frack som var vågade. Vi är liksom lite mer folkliga i Stockholm, skulle jag vilja tro. Nu måste ni ge igen, jag vet att vi bara lite mer lundensare.
Det är mest Uppsala som vi tänker på. Men det...
Jag vet faktiskt dock inte, om jag ska svara uppriktigt på frågan, så vet jag inte om det förekommer medaljer i Stockholms studentliv överhuvudtaget. Det tror jag inte, men kanske. Nu måste jag undersöka.
Jag hade precis en diskussion med någon som pluggade industriell ekonomi i Stockholm och frågade lite om det studentlivet. Men det är väl ungefär det du beskriver, liksom, att de har lite föreningar som har lokaler. Liksom. Men så att man får väl ändå höra lite grann så här Stockholms studentliv är inte lika bra som Lunds, men det är tydligen inte. Stämmer väl kanske inte riktigt helt enligt hennes utsaga. Liksom.
Nej, men det är nog det är nog lätt, särskilt om man flyttar in till en ort för att börja plugga så och inte känna så många. Då tror jag det är lättare att hitta ett socialt liv ändå i Lund och Uppsala, därför, eftersom det är så organiserat kring just studentlivet. Medan Stockholm, där finns det, där är ju utelivet så himla stort. Alltså jävla stort, inte Manhattan. Men det, är just, det finns ju mycket annat som drar liksom, om man har intressen. Så det är väl inte lika lätt att liksom koncentrera kring universitetslivet på det sättet som man kan göra i Lund och Uppsala, eller för den delen mindre universitetsstäder också.
En pushande anledning till att vi tänkte upp just dig för den här podcasten var ju den här medaljen liksom, och den har ju väldigt utmärkelsen har ju liksom väldigt passande beskrivs liksom, som medalj för liksom insatser i folkbildning och juridik. Vi tyckte det här var väldigt intressant. Vi skulle jättegärna vilja höra lite grann om vad vi har skrivit lite manus här som folkbildande insatser. Framförallt då ditt skriveri i Svenska Dagbladet. Skulle du kunna berätta lite grann om det?
Ja, jag har gjort det nu ganska många år, är det nu, 7 år, kanske 8 år. Så jag blev tillfrågad av dåvarande chefredaktören Karen om jag ville skriva om juridik. Och jag har varit kolumnist på lite olika ställen genom åren. Jag har varit i lite landsortspress genom någonting som heter Liberala Nyhetsbyrån som är syndikerade krönikor. Så var jag på DN ett tag och skrev. Och skrev för Dagens Juridik. När Dagens Juridik var nytt så var det liksom där det lite började. Men på svenskan så sa jag att jag kan göra det om jag får bli Svenska Dagbladets typ giklärare. Det var liksom ingången då. Att jag skulle skriva, det skulle inte vara så mycket åsiktsjournalistik eller i princip ingen alls. Och att jag skulle kunna skriva om i princip alla ämnen som jag skulle vara beredd att undervisa på grundnivå om. Så inte bara ämnen jag var expert i, utan sånt som jag skulle kunna liksom gå in och göra på giken. Kan jag undervisa Sveriges bästa studenter i fullmaktslära och grundläggande straffrätt, så borde jag väl kunna skriva för allmänheten om det också. Så det var tanken. Och så jag kommer ihåg att jag hade lite hög svansföring när vi diskuterade förutsättningar för att jag skulle joina då svenskan. Det var att jag skulle få skriva när jag ville och att jag skulle skriva om sånt som ingen annan tyckte var värt att skriva om. Så att jag skulle bevaka HD:s prejudikat och jag skulle hålla lite koll på Högsta förvaltningsdomstolen, som ju sällan får någon uppmärksamhet utanför ekonomisidorna ibland när det kommer något skatterättsligt som påverkar liksom på marknaden. Och även hålla lite koll på Europadomstolen var tanken. Det senare har jag väl kanske inte gjort, ska jag väl säga att jag inte är direkt bevald. Så det är upplägget då. Och tanken är ju att, ja det är ju lite pretentiöst, men tanken är ju att försöka förklara rättsliga frågeställningar på ett sätt så att man kan förstå det även om man inte har någon juridisk bakgrund. Och ofta i praktiken så reagerar jag på händelser som får uppmärksamhet i den allmänna debatten där jag tycker att det liksom man missförstår de rättsliga mekanismen eller underskattar vilka genomtänkta överväganden som rättsreglerna och domstolarna vilar på. Det vill säga att man, när det blir svartvitt i gråzonsfrågor eller när jag tycker att kritik riktas mot domstolarna när det är lagen det är fel på. Just det där senare är väl lite min en av de vanligaste grejerna jag gör. Så här, jag tycker ni att det är fel på våldtäktsregeln, så skriv till regeringen eller ditt parti. Klaga inte på Svea hovrätt som har dömt helt enligt lagen. Så att det är väl liksom bakgrunden till. Så därför vänder jag mig emot, svenskan brukar inte göra det, men andra brukar ibland skriva att Mårten Schultz är expert när jag skriver de här kolumnerna. Och det är inte i den rollen. Nu är jag ju expert på kanske en tredjedel av det jag skriver om, eftersom jag tenderar att dras till ämnen som jag tycker som ligger inom ramen för min forskning också, som digitala ansvarsfrågor och skadeståndsfrågor och brottsofferfrågor, som ju är det jag gör på mitt liksom akademiska jobb också. Men jag drar mig för att bli kallad för expert. Allra värst är när folk kallar mig för professor i straffrätt, för då brukar jag bli hånad av mina straffrättskollegor i Stockholm som tycker att jag liksom imperialistiskt lägger under mig deras disciplin.
Jag tänkte bara en liten följdfråga om just liksom, om journalistik och skriver i tidningarna om liksom juridiska frågor. Nu vill jag inte få det att slänga kära journalister under bussen här, men tycker du att det finns förbättringar att komma med när journalister diskuterar juridiska frågor? Finns det liksom vanliga fel som försiggår när till exempel andra tidningar liksom skriver om debatterade frågor?
Ja, det gör det. Och det är ju, jag menar, det här är ju en klassisk frågeställning. Det brukar sägas att redan innan Sokrates så var det någon lärare som skrev på en sten bit att mina studenter blir sämre och sämre år för år. Och så där brukar ju lärare klaga, liksom, det blir bara sämre. Det är underlaget, särskilt på universitetet, så är många som bara klagar. Jurister brukar hantera journalister lite på samma sätt. Det blir bara sämre och sämre. Det tycker inte jag stämmer. Jag tycker de flesta journalister skriver, gör så gott de kan. Och jag tycker att man som jurist också får ha lite förståelse för, särskilt i nyhetsrapporteringen, att liksom det kommer en ny dom och så är det någonting komplext, någonting svårt. Det är en komplicerad nödvärnsinvändning och så flyger den i tingsrätten så att någon frikänns med putativt nödvärn som ingen vanlig människa vet vad det betyder. Att rapportera det som journalist live i tv 3 minuter efter domen kommer, man kanske får ha lite förståelse för att det blir fel på detaljnivå. Däremot så vill man ju helst inte att domslutet felkommuniceras, men det brukar ju faktiskt inte göras. Men det sagt så finns det ju återkommande fel. Och som jurister så har man väl liksom, jag tror vi alla har liksom lite av en mental lista på hang-ups som man stör sig på när det blir fel. Jag avkunnar och meddelar dom blir ofta fel. Domslut och domskäl blandas ihop. Det är väldigt vanligt att journalister kallar hela domen för domslutet. Klassikern som sällan förekommer nu för tiden kanske sammanblandningar mellan EU-domstolen och Europadomstolen och missförstånd om vad Europadomstolen gör. Ja, det finns ju ett gäng sådana. Äldre jurister, jag stör mig kanske inte så mycket på det, men äldre jurister blir ju alltid väldigt upprörda när tidningarna skriver att rättegången börjar när det är, och så menar man huvudförhandlingen och inte liksom hela rättegången då. Men där tror jag till och med domstolarna i sin officiella kommunikation har sagt att det som i dagligt tal kallas för rättegång heter egentligen huvudförhandling. Så att man har liksom accepterat att, och det kanske inte gör så mycket skada heller. Sammanblandningen mellan beslut och dom är ju ganska vanligt. Så att, och så här. Men ja, rätt mycket av det här kan man väl leva med ändå som jurist, även om man tycker att det är kul att störa sig på saker.
Jo, det kan man ändå förvänta sig lite förståelse för ändå. Du har ju nyligen varit med i ett litet projekt som heter Juridik för alla. Där du diskuterar, liksom ger lite snabba liksom, introduktion till lite juridiska ämnen. Hur ser du på din delaktighet i det? Och är det någonting som du kanske kommer göra liksom, i framtiden också?
Jag var bara liksom inhyrd för att prata om på två teman, så att det är ingenting som jag hade något liksom bredare engagemang i, men jag uppskattar att Blendov som företaget heter gjorde det här, för det är ju Stefan som är liksom projektledare där, som har varit knuten till Blendov länge och tidigare har jobbat mycket med Robert Aschberg och sådär. Han drivs ju verkligen av en vilja att kommunicera rättsliga saker på ett tydligt och enkelt sätt, och det jag uppskattar mycket det han har gjort genom åren, så när han frågade så försökte jag se till att jag kunde vara med. Men däremot så kommer det garanterat bli liknande sådana saker så länge jag pallar och gör saker. Så jag har gjort lite liknande grejer. Jag har gjort en YouTube-serie för Statens medieråd om ansvar i digitala miljöer. Jag har gjort poddserie för staten i något sammanhang. Så jag gör lite sånt där om jag kan. Jag har gjort det för Svenskan också. Jag har gjort korta klipp om demonstrationsfrihet och yttrandefrihet och någonting med sig. Så att, absolut. Men just den där grejen var bara en gång, så att säga.
Ja, en liten enstaka företeelse helt enkelt. Men ja. Det är ju bra information. Bra information som kommer ut där. Så, ja. Det är också roliga ämnen liksom, om just avtalsrätt och liknande som man har pratat om där. Så, men en liten sista sak också, i passande att vi pratar om detta på våran podd. För att du har ju haft igång din egen podd under en väldigt lång tid nu faktiskt. Och jag vet att både jag och Anna är fanatiska lyssnare.
Nej, vad roligt. Väldigt kul. Då har vi två lyssnare.
Under början av min studietid så var det här verkligen en podd som motiverade mig liksom att verkligen komma igång med mina studier. Så jag hade varit jättetacksam om du hade kunnat prata lite grann om den här podden. Hur fick du igång den här? Liksom, vad var drivet?
Vad gulliga ni är som säger sådär. Det gör mig glad. Nej, men det var Tove som jag gör podden med hörde av sig till mig för det är 10 år sedan. Då var hon amanuens fortfarande. Så hon pluggade fortfarande. Och jag hade haft henne som student i något sammanhang. Och så sa hon, för då jag drev Sveriges första blogg om juridik. Det här, ni är ju så pass unga så ni kommer knappt ihåg. Ni betraktar väl bloggar lite som kassettband och vinylskivor. Liksom, som en teknik i det förgångna. Men den startade 2006-2007 någonting. Som ett sätt att försöka komma ut med juridiska perspektiv utan att liksom förvrängas på vägen av av medier. Det var liksom tanken. Men då, och jag tror att det var därför som Tove frågade mig, du borde starta en podd för liksom det här populärjuridiska i ett nytt format. Och då sa jag, men du får väl starta en podd så jag är med den. Eller så gör vi så, lite så inte. Så gör vi det tillsammans. Så det var Tove som kom på idén och så gjorde vi det tillsammans och är nu inne på säsong 19 faktiskt. Så det är två säsonger per år då, så det är 10:e året som vi är inne på och spelade in några avsnitt här om dagen. Och genom den här podden så har det fötts en massa barn och det har liksom, vi har fått olika samarbetspartners med advokatbyråer och vi har ganska många lyssnare och jag får nu med så får jag allt fler kommentarer från äldre jurister som lyssnar. För så var det inte i början. I början så var det bara studenter och några typ gymnasielärare juridik var ett gäng som lyssnade tidigt. Och det kan jag verkligen förstå att det kan vara liksom ett lite lättuggad ingång i kanske framförallt, vi pratar ju ganska ofta om nya avgörande från HD som ju inte behandlas på så många andra ställen. Att det kan vara bra för om man är samhällslärare med juridikprofil för att då kanske man inte tycker att det alltid är skitlätt att läsa liksom rättsfallen från HD för man har ju trots allt inte en full juristutbildning och de förutsättningar som det ger att snabbt kunna tillgodogöra sig praxis. Så att, men nu har vi lite bredare och så har vi gjort en massa samarbete med Akavia, vi har gjort med Riksåklagaren. Ja, men så vi har gjort lite olika samarbeten genom åren och så. Och jag hoppas att Tove vill fortsätta göra det. Nu är Tove dessutom anställd på samma ställe som jag är, på Stockholm Center för Commercial Law och juridiska fakulteten i Stockholm, så jag är en doktorand. Så att vi är nära varandra, så nu kan vi smygpodda på lunchen.
Ja, och poddarna liksom rullar fortfarande på som det alltid har gjort. Liksom. Det finns, ni får inte slut på idéer liksom, efter ett tag.
Rättssamhället är ju som content provider. Det kommer ständigt nya upplopp eller krig eller obehagliga mordfall och sådär. Så det finns alltid någonting att jobba med. Men ibland har det varit lite knepigt. Liksom föräldraledighet kan ju vara svårt att kombinera med det här. Men det har funkat bra hittills.
Ja, men verkligen väldigt spännande att höra. Jag skulle anta att personer som lyssnar på våran podd har ett ganska bra överlapp med personer som lyssnar på juridikpodden. Men för någon som lyssnar på detta och inte har lyssnat på juridikpodden så kan jag varmt rekommendera det. Det är verkligen liksom en podd som kombinerar liksom underhållning med ordentligt alltså snack om juridik, liksom. Juridik med lite kött på benen också.
Jag vill också tipsa om en podd till då, nu när vi ändå är på tipsar. För det finns ju några svenska poddar, inklusive er och Juridisk Publikations tidigare poddar. Det finns ju lite olika varianter på dem. Och så finns det Samfundet har en podd och sådär. Men jag vill tipsa om en amerikansk podd som drivs av ett helt litet juridiskt mediehus. Och podden heter Lawfare. De har bland annat en podd, en podd i podden som heter Arbiters of Truth som handlar om sociala medier och yttrandefrihet kan man väl säga. Men de har också svininitierade poddar om till exempel rättegångarna efter upploppet eller 6 januari kravallerna vid Kapitolium. Den följer de rättegångarna följer. Det är oerhört spännande. För det är liksom lite bortglömt här i Sverige, men det rullar ju på som en liksom som en stridstank, alla de här processerna mot upploppsmakarna. Så Lawfare, tips från juridikpodden.
Det låter bra. Det låter spännande också att få lite insyn i en annan jurisdiktion.
Mm.
Vi tänkte passa på att fråga om vi går tillbaka lite till dina texter i SvD och din egen podcast. Och då undrar vi, på vilket sätt upplever du att du når bäst ut till allmänheten och får mest respons på dina inlägg? Är det då via din podd eller är det dina texter i SvD?
Det ställe där jag får överlägset mest reaktioner och inflytande är Twitter. Helt överlägset kan jag säga. Om det är en kontroversiell sak och jag går in tidigt och försöker styra debatten så kan jag få 200,000-300,000 impressions på på en tweet. I och med att det är så satans snabbt om man jämför med att podda, vi har ju en poddproducent som hjälper oss att klippa. Så från att vi spelar in tills det är ute, han gör ju inte det där på heltid utan det gör han lite vid sidan om andra saker, så kan det ta ett par, tre dagar, ibland fyra. Och svenskan texterna, där är snabbt. Jag brukar skriva mina kolumner på en timme ungefär från ax till limpa liksom. Men även där kan det ta ytterligare några timmar innan texten är ute. Men på Twitter där är det verkligen så att där var jag också ganska tidigt ute med att skriva om juridik. Jag var långt ifrån först Daniel Westman som forskarkollega från Stockholm, det var han som föreslog det. Han var tidig på Twitter. Och det fanns, då fanns det några få till. Nu är juridik Twitter ganska stort. Nu finns det väldigt tydliga liksom, kluster med försvarsadvokater och domare och sådär. Det fanns det inte förr, utan då var det vi några få jurister som ofta som var intresserade av tech-relaterad juridik. Men det är också att eftersom jag var tidigt ute så har jag ganska många som följer. Jag har väl, det börjar närmast 30 000. Så där ser, och det är ju väldigt många journalister. Så där liksom ser man ju att det ger vågor som sen fångas upp på olika sätt rätt ofta. Så att det är det överlägset bästa sättet att för mig om jag vill liksom sätta en agenda på något vis eller kanske styra en debatt. Men annars så är det olika typer av personer. Juridikpodden får inte, vi får inte så jättemycket reaktioner på dem ska jag väl säga ändå. Liksom det, vi ser ju att det är ganska många som lyssnar, eller vi vet att det är många som lyssnar. Vi är uppe i många miljoner totalt sett. Men det är ändå de flesta är ju stillsamma juridikstuderande som ibland skriver något på peppigt och sådär. Men det är, och så någon gång ibland så är någon som tycker att jag har sagt något fel och det gör vi. Svenskan är ju annorlunda. Det är ju liksom, och de som reagerar, det är ju den traditionella tidningsläsaren som läser på papper. Så medelåldern är ganska hög på de som skriver till mig. Väldigt många är pensionerade professorer i andra ämnen. En hel del är fullblodsrasister som bara vill klaga på muslimer. Om jag så skriver om konsumentköplagen så kommer någonting islamofobiskt. Så att, men svenska texterna är väl det som liksom i någon slags etablissemangssammanhang ger mig mest cred. Det gjorde jag inte i början. Då var ju, fattades det ju som liksom ovärdigt. Att, det kan jag väl säga i och för sig. När jag började hålla på med det här, någon slags idé om att försöka sprida juridiken till icke-jurister, då var det ju väldigt många som uppfattade det som typ vulgärt. Så här, det var någonting jag borde sluta med. Jag har fått så många liksom, kommentarer från äldre affärsjurister som säger att du måste lägga ner det här, det kan vara karriärskadligt för dig. Även när jag startade min blogg fick jag höra det från en seniorprofessor. Du måste sluta med det där. Du kommer aldrig tas på allvar om du skriver på det här sättet. Så tycker nog ingen längre. Jag menar, riksmarschalken var peppig när jag träffade honom för några veckor sedan. Så att det är saker jag har ändrats.
Ja, och det leder oss ju kanske ganska fint in i vår nästa fråga till dig lite mer. Alltså, så vi vill jättegärna höra liksom din motivation. Att vi kan väl ändå, nu ändå ganska klappat och klart, kalla dig liksom en sorts folkbildare liksom inom juridik. Och vi vill gärna höra lite grann om liksom din motivation att komma in i den här rollen. Vad var startskottet för din karriär där?
Ja, precis. Jag vet inte vad jag ska kalla för en karriär, men det är klart att jag har ju vissa inkomster från svenskan. Utan det är väl snarare jag har gjort vid sidan om. Jag vet inte riktigt vad drivkraften har varit. Jag har alltid dragits till öppen debatt. Jag pluggade samtidigt som jag läste juridik så läste jag filosofi. Och bland filosofer är det mycket vanligare med populärvetenskap som ideal. Liksom. Det fick jag nog med mig lite från filosofin. Det finns många som liksom har levt mellan situation eller mellansammanhang mellan den akademiska filosofin och journalistiken. Så det tror jag var ett ideal som jag... Men sen så är det väl någon slags... Det blir lätt väldigt pretentiöst, men det är nog någon slags demokratitanke i botten. Och sen så är jag rent personligt väldigt skeptisk mot när saker ska vara fina och exklusiva. Alltså i bemärkelsen att man försöker upprätthålla någon slags exklusivitet och att det ska bara vara ett internt sammanhang. Det stör mig faktiskt. Men jag tror att det finns någon slags demokratitanke. Så de första grejerna som jag skrev i offentligheten skrev jag när jag gjorde ting i Värmland och det är slutet på 1990-talet redan. Och sen så har jag väl haft det. Och sen så hänger det också ihop med att lagstiftaren vill att vi ska samverka med det omgivande samhället. För det följer av författning att vi som är verksamma i universitets- och högskolevärlden så kan man ju välja hur man vill göra det. Vissa jobbar med företag och näringslivet och har samarbeten för att utveckla mediciner kanske. Eller andra sitter i vetenskapsrådets styrelse eller sådär. Men den klassiska liksom tredje uppgiften att försöka förmedla saker medialt på olika sätt. Den kanske jag har tagit mer på allvar än många andra. Men jag menar på riktigt att det är en del av mitt jobb. Det är en del av mitt jobb jag skulle kunna undvika istället att göra något annat. Men jag tycker fortfarande att det är något som staten som arbetsgivare vill att vi ska göra i den mån vi känner att vi har möjlighet. Så det är väl så. Sen så ska jag också säga till... Det här kan man, om det är någon som lyssnar på det här så kanske lite tror på det här. Men det här är helt sant, jag ska säga. Jag säger nej till... åtminstone 80% av alla förfrågningar jag får, kanske 90% av alla förfrågningar jag får om att vara med i mediala sammanhang. Ibland kan det är väldigt mycket, och det beror ju på liksom att jag syns lite som juristen i mediala sammanhang, och då blir det ju enklast, på samma sätt som det är enklast att ringa Leif GW Persson om man vill ha en kriminolog, eller Agnes Wold om man vill ha någon typ naturvetare i största allmänhet, Emma Frans. Vi, liksom, det är lätt för journalister att, ja fan, vem ska vi ringa? Vi måste ju ha någon snabbt. Ja, men då Mårten, han skrev någonting om juridik i morse, vi ringer honom. Men jag säger nej till nästan allt. Det beror ju delvis också på att jag, det är lättare att säga nej sen jag blir knutet till svenskan, för då kan jag säga att jag skriver där i svenskan. Så det är de som jag jobbar med.
Det ska alltså vara väldigt, väldigt smickrande att få lov att få prata med dig.
Nej, men alltså, studentsammanhang försöker jag alltid säga ja till, såklart. Ja, det är ju ändå mitt riktiga jobb i universitetsvärlden, så det är klart att ställa upp i den mån jag kan på studentgrejer.
Men då så, vi tänkte väl kanske gå lite vidare då med tanke på liksom de initiativ du har tagit under de senaste, ja, det här senaste decenniet i folkbildning. Vi skulle vilja höra lite grann dina tankar liksom om juristers ansvar. Då kan man prata om juristkåren i en väldigt allmän beteckning och vara lite generaliserande här. Men då, hur ser du på liksom juristers ansvar till folkbildning? Bör det finnas liksom fler initiativ från enskilda jurister eller juridiska institutioner i det då syftet liksom att komma ut med juridisk information till allmänheten?
Betydelsen av att det finns juridisk kunskap i den allmänna debatten ökar ju hela tiden. Ju mer liksom samhället koncentreras kring information, desto viktigare är det att försöka bidra till att den informationen är så korrekt som möjligt, eller i vart fall så nyanserad som möjligt. Det ser vi nu, vi har ju liksom massor med informationskrig som pågår samtidigt. Vi har ett propagandakrig som spiller över från Ukraina invasionen, vi har informationskrig som drivs av politiska krafter, vi har cancel culture där man gräver upp gamla grejer och försöker få folk att bli av med sina uppdrag. Ibland kan det vara rätt och ibland kan det vara bara drev och sådär. Och då är det viktigt med så mycket korrekt information och som sagt gärna också att den är nyanserad. Och jurister är ju, vi drillas ju i att se saker å ena sidan och andra sidan, vilket jag tycker är bra. Det är ju svårt att, särskilt när debatten blir väldigt polariserad, vilket den i hög grad har blivit nu. Ukraina-konflikten är väl det tydligaste exemplet, och jag är själv oerhört polariserad i den frågan, ska jag säga. Jag har ingen annan uppfattning än vad de allra flesta har i Sverige, men det är ju väldigt svårt att ha motsatt uppfattning mot vad sådana som jag och mainstream Sverige har i den frågan. Och då är ju jurister ofta bra. Så ju fler jurister som kan delta i debatten och helst då utan att själv falla in i polariseringen, det är bra. Vi ser kanske allt mer att jurister deltar i någon slags allmän debatt faller in i just den här polariseringen. Det tror jag inte är bra. Jag nämnde Twitter innan, och ett exempel på en utveckling som jag själv tycker är lite tråkig att se, det är en uppdelning mellan väldigt stark, mellan försvarsadvokater och åklagare som har väldigt starka positioner utifrån sina respektive yrkesroller, som liksom håller på att trolla varandra och liksom tjafsa med varandra. Det tror jag är dåligt för liksom hela rättssamhället. Att nu vet jag att Twitter är liksom procentuellt sett så är det ganska få svenskar som använder Twitter, men det spiller över i och med att det är så många journalister och så som lever sina liv delvis på Twitter, så syns det väldigt tydligt, och det tror jag är skadligt. Men bortsett från det så tror jag att det är bra om jurister är med i den allmänna debatten, och det har vi väl blivit bättre på, även om det är få som gör någonting liknande det jag gör, det vill säga att försöka vara liksom lite allmän att introducera till allmänna juridiska frågor. Det är ju mest i sakfrågor då. Men icke desto mindre, domstolarna har ju en mediegrupp som sedan ett antal år tillbaka. Vi har ett flertal domare som deltar i någon slags mediala sammanhang och försöker förklara så här basala saker. Det tycker jag är jättebra. Domare är ju ofta väldigt bra i den här debatten, för att de brukar väldigt sällan falla in i liksom ställningskrig. Vi har samfundet har ju varit offensivt på olika sätt genom att starta en podd och delta i, både Anne Ramberg och nuvarande generalsekreteraren är ju väldigt liksom, försöker ju delta med, och är också väldigt bra. Anne Ramberg var ju mer synlig än vad nuvarande generalsekreteraren, men det kan, ja, det är väl olika liksom läggning, vad man har för åsikt. Så det sagt, så jag tycker det är bra om jurister, men om jag vet inte om jag alltid tycker, om jag tycker kanske att det är en plikt med undantag kanske, jag tycker att det i någon mån är en plikt för oss som jobbar i akademin, åtminstone om vi har lön ifrån skattebetalarna, att då, särskilt när det dyker upp frågor som rör sig inom vårt expertområde, att försöka bidra till att höja kunskapsnivån. Jag kan ge några exempel på sistone. Jag tycker till exempel att Mike Klamberg, som är min kollega i Stockholms universitet, han gör ju ett fantastiskt arbete med att försöka förklara krigets lagar och folkrättsliga aspekter av Ukraina-invasionen och sånt. Och det är den typen av ganska, för det är ganska smala juridikkunskaper. Jag har jobbat som jurist i 25 år. Jag har ganska vaga föreställningar om hur Haagtribunalen funkar. Liksom. Så det är ju oerhört värdefullt då att det finns en person som tar sig tid och, liksom, och ställer upp. Och om man har gjort det här ett litet tag, det ska jag väl också säga då, det är inte roligt att vara med i media överlag. Sånt här är trevligt när vi sitter så här, för det här är ju liksom, det är en förlängning på ett samtal och jag får prata om mig själv och det är lite så här egocentriskt för mig, det är fint. Men att liksom komma till Aktuellt-studien på kvällen och förklara varför justitiekanslern gav 840 000 kronor till en dömd våldtäktsman, det är inget roligt. Det tar tid från min tid med min familj, det påverkar mig, jag kan inte jobba om jag skulle ha gjort det när barnen har gått och lagt sig. Jag får bara en massa skit efteråt i sociala medier, någon säger det var väl bra men de flesta är arga oavsett vad man säger. Så det, liksom, det finns ingen uppsida, det finns inga karriärfördelar, det finns ingen som tackar en på jobbet. Liksom. Så därför tycker jag man ska vara tacksam ändå när det finns sådana som, nu tog jag Mike som ett exempel eftersom Ukraina-invasionen är så, tar liksom allt syre i rummet på något vis. Att han tar sig den här tiden och verkligen anstränger sig, det är fint. Eller Dennis Martinsson som är straffrättslektor hos oss i Stockholm, för att ta några exempel som jag såg de senaste dygnet. Det är därför jag nämner just dem.
Vi hade också tänkt prata lite grann om just social media i den här aspekten. Det finns ju, som du sa, de senaste bara två åren skulle jag väl säga att det är vanligare att jurister är aktiva där. Men som du sa innan, du har ju liksom uppdrag på Svenska Dagbladet och det finns ju skriver i allmänhet, och tanken med traditionell media är ju bland annat att informera. Hur tänker du liksom kring så fördelar och nackdelar med att få ut juridisk information på social media jämte traditionell media? Och när jag tänker på traditionell media så är det liksom radio, tv, papperstidningar och sånt.
De flesta, om jag inte tänker på mig själv utan tänker på om man är jurist och kan någonting och vill få ut något budskap för man tycker att det blivit skevt, kanske. Så. Då är ju sociala medier ofta den bästa kanalen som finns då, eftersom de flesta har ju inte en fast kolumn i Svenska Dagbladet som man kan välja när man vill skriva i, utan de flesta, det är väl ingen annan som har det kanske. Någon enstaka kanske som kan skriva i. Ja, men jag tror det är få som har liksom den typen av mediekanal som jag har som jurister. Och då är sociala medier det man har. Och men där kan man verkligen göra nytta. Twitter är väl det som liksom ligger närmast i hands då. Man kan väl säga att det finns jurister som har tagit plats i olika sammanhang. På Instagram finns det ett gäng advokater och sånt, men då är det ganska mycket liksom marknadsföring för sin egen verksamhet. Och så finns det en del jurister ju närmast som influencers. Men vi har ju också i och för sig haft politiska liksom, som Linnea Claesson som blev årets jurist redan som student. Hon använde sitt konto till en slags klassisk kvinnokamp kan man ju säga. Så det där man kan nå ut med sånt också. Men och mig veteligen, nu avslöjar jag att jag är gammal då, men jag är inte så aktiv på TikTok och sånt. För att annars så vet jag att till exempel i amerikanska sammanhang så är det inte så vanligt med jurister på TikTok. TikTok är ju största sociala mediet i världen nu. Det är ett oerhört effektivt sätt att nå. Men man når ju samtidigt, är det ju primärt unga personer fortfarande, särskilt om man gör det på svenska. Så jag skulle säga, och så finns det Facebook som är för stofilerna. Jag använder Facebook också. Men Twitter är ju det överlägset bästa sättet om man vill som jurist delta i ett offentligt samtal och kanske försöka påverka, hyfsa till det kanske om man ska vara lite dryg, så är Twitter det bästa, eftersom där får man, kan man få med sig journalister. Journalister är ofta väldigt snabba på att fånga upp vilka jurister som kan någonting och liksom lyssna in det, får man väl ändå säga. Men sociala medier, det är ju en helt ny värld verkligen, hur man kommunicerar juridik idag. Alltså dagens juridik har ju inte funnits så himla länge. Innan så fanns det ju ingen publikation överhuvudtaget som dag för dag bevakade rättsliga saker. Det fanns ju nyhetstjänster, det fanns det ju redan tidigare, men det var ju bara jurister som prenumererade på Infotoys nyhetsbrev eller någon av de här tidiga grejerna som kom kanske för 20 år sedan. Så ja, nu är dagens juridik inte ett socialt medium, men det ligger liksom lite i samma digitala, lever lite i samma digitala sammanhang som en rent digital publikation. Så att det är oerhört bra om man vill vara med i en debatt. Och jag skulle ju gärna vilja att man kunde få till liksom lite mer nördiga samtal i sociala medier, liksom expropriationsgruppen på Facebook eller så här, vi som älskar löpande skuldebrev på Instagram, så kan väl de som gillar det följa det kontot.
Nej, men de diskussionerna på Twitter kan vara väldigt roliga. Jag som själv följer lite jurist-Twitter tycker det är ganska kul när det läggs ut nyhetsflash om Högsta domstolen som precis har pratat om en sambo som flyttade till sin sambos bostad men inte ändrade folkbokföring. Liksom.
Sitta
och skrulla där och läsa, tycker det är väldigt kul.
Folkbokföringsjuridik har ju visat sig rafflande. Vem visste det liksom? Ja.
Det nya heta.
Ja, precis, det är den nya straffrätten.
Skillnad från parkeringsjuridik. Ja.
Som är evigt het. Den har ni ju expertis kring i Lund. Boel Flodgren har ju liksom pinkat in det som en eget, som sitt revir med återkommande och alltid spänstiga artiklar. Det är oerhört kul. Det är också kul. Jag tycker det, sånt där tycker jag är fantastiskt. Att hon har tagit liksom parkeringsjuridiken och liksom gjort det till en lite mer återkommande, ett återkommande ämne som hon skriver kring. Eftersom det är ju så oerhört många som är engagerade i parkeringsjuridik. Eftersom de flesta av oss mördar inte och stjäl inte. Men de som kör bil parkerar fel ibland, eller ännu mer, påstås ha parkerat fel fast man har faktiskt gjort rätt. Jag vred på den här skivan så att det var bara parkeringsvakten som missförstod. Så det här är sånt som gör folk väldigt upprörda. Så jag tycker det är väldigt kul att Boel har plockat upp det som liksom, tema.
På senare tid så har det kommit ett antal fall som väckt stor uppmärksamhet och debatt, både i traditionell media och på sociala medier. Bland annat ett fall som du nyss nämnde, där en dömd våldtäktsman fick ett i mångas ögon stort skadestånd från justitiekanslern efter att ha suttit frihetsberövad för länge. Det här är även ett fall som du kommenterade i SvD, och jag tror att Hugo har ett par frågor på det här området.
Ja, jag skulle vilja liksom... Det här blir väl en liten allmän fråga igen. Jag tror att jag har varit ganska duktig på att ställa allmänna frågor än så länge. Mer liksom så här, hör man tänka liksom om opinion och liksom diskussion i den offentliga sfären på frågor som kan vara väldigt känsliga för väldigt många människor. Men samtidigt så vet vi att vi har juridiska mekanismer och då liksom, i grund och botten liksom rättsfilosofiska och rättspolitiska överväganden som ligger bakom dem. Och att man kan, åtminstone från en jurists synvinkel, se det här som ren okunskap om liksom, de juridiska institutioner och rättsregler som informerar liksom, de besluten som JK eller en annan myndighet skulle fatta. Vi är lite liksom intresserade av hur, från din sida som folkbildare, hur tänker du kring dem? Man kan väl kanske kalla dem för offentliga utspel liksom som sker på sociala medier eller traditionell media för den delen.
Alltså jag förstår frågan. Du undrar hur jag tänker kring när det blir närmast som drev kring, som i det här fallet gick och beslutat, väldigt många är väldigt upprörda och så spelar över i den allmänna debatten och så. Och kanske också hur det påverkar institutioner som...
Precis, fast på ett mycket mer långbindigt sätt att säga det på.
Så här, det är ju så oerhört komplext, för det är så olika. Ganska ofta så när det uppkommer väldigt mycket kritik mot ett beslut eller en dom, så beror det på att det har startats opinion mot beslutet eller domen från någon som förvränger bakgrunden medvetet eller omedvetet och på ett sätt som gör att många blir upprörda, och sen så spiller det över kanske traditionella medier. Men ibland kan ju besluten vara upprörande i sig, och de kan vara upprörande för att det är fel på regelverket eller att det i vart fall är ett regelverk som kanske inte i det enskilda fallet ger ett resultat som är rimligt. Det kan också vara direkta felaktiga beslut. Det vill säga att det inte är regelverket som är fel utan tillämpningen är fel. Allt där. Och dessutom så har vi nu mer en liksom det är en gradskillnad på vad det är för typ av kritik som institutionerna får. För 10 år sedan så startades det kampanjer mot våldtäktsdomar på Facebook och då var det ju överlag liksom vanligt folk som upprördes av en beskrivning av en friande våldtäktsdom till exempel. Och ofta var beskrivningen upprörande och ibland var det på grund av att verkligheten var upprörande och ibland var det på grund av att det var en liksom fel eller en tendentiös åtminstone redovisning av det. Men idag har vi ju, det här kommer låta lite konspiratoriskt, men idag så tror jag att en del av de inslagen som finns i de värsta dreven är påverkanskampanjer och delvis tror jag att de är finansierade av personer som vill, eller aktörer som vill destabilisera vårt system. Det tror jag inte, det är inte de flesta. De flesta som hakar på kritiken mot JKs beslut, det är vanliga arga människor. Men jag tror att det finns en hel del pengar bakom det här. Alltså jag tänker på någon slags förlängning på Cambridge Analytica-historien. Att den typen av organiserade påverkanskampanjer finns det inslag av i Sverige. Men det vet vi inte så mycket om än. Men hur som helst är väl det inte det viktigaste. Ta JK-beslutet då. 840 000 kronor, Anna, du sa att det är ett högt belopp. Det är ju ett astronomiskt högt belopp för de av oss som jobbar med ideella skador. Det är oerhört högt. Jag har tidigare aldrig sett en dom där ideell ersättning i form av kränkningsersättning utgått med mer än 600 000 kronor. Det tror jag är det högsta jag sett. Det där kommer ju ändras första julen när nya regler kommer träda i kraft. Men, så 600 000, kanske finns någon på 650-700, men det tror jag faktiskt inte, för då borde jag ha, det borde jag ha sett. Och då kan man ju tycka att 840 000 kronor är fel. Det är bara fel, för då vet man vad är det för någon person som får de här 600 000 kronor i kränkningsersättning. Nu trigger warning till lyssnare här, så ni får väl pausa i 10-20 sekunder om ni tycker sånt här är hemskt. Men de ersättningarna har utgått till barn som har blivit utsatta för grova våldtäkter under år. Och överlevt dem då, för det är ju en förutsättning för att kunna få kränkningsersättning. Så det är det värsta vi har, om man undantar mord. Och kanske ibland är det fullt i paritet med mord faktiskt, kan man väl tycka, på någon slags fruktansvärdhetsskala. Och så jämför man då det med den ideella ersättningen. Men min första reaktion när jag läste det här beslutet, det är att man får nog kanske ändå, särskilt jag som, det här är ju det jag faktiskt är expert på. Ideella skador är ju en av mina verkliga liksom specialdomäner, att man kanske får ha lite förståelse för ryggmärgsreaktionen för personer som jobbar med sånt som jag jobbar med, och det är ju, jo men man måste ju tänka på att de har olika funktioner de här ersättningarna, och man måste sätta in dem i ett sammanhang, och det kan finnas internationella konventioner som ligger bakom, Europakonventionen bland annat kan ju påverka och sånt, så man kan inte bara jämföra, det är ojämförbart. Men samtidigt så använder vi oss av en skala av kronor och ören för att värdera fruktansvärdhetsstaker som det är idag. Så det grova våldtäkten mot barnet ger mycket mer skadestånd än ett sexuellt ofredande i formen av ett tafsande, just för att vi graderar det. Det är ju det som rättsordningen gör. Det är å ena sidan. Å andra sidan så ideella skador karakteriseras ju av att de är liksom definitionsmässigt, det är själva utgångspunkten, det är det som gör en ideell skada till en ideell skada, det är att man utgår ifrån att det inte går att värdesätta den på riktigt i pengar. Vi gör så gott vi kan, men vi vet att det går aldrig att kompensera för en grov misshandel med 60 000 kronor i skadestånd, eller 100 000 kronor om den är riktigt allvarlig. Utan det är liksom, men att det kanske kan lindra effekterna lite, ungefär så. Och då, vad gör vi då för att det inte ska bara vara helt ad hoc allting? Ja, det är ju att vi utvecklar schabloner av olika slag. Och JK har schabloner för de här frihetsberövande ersättningarna som har renodlats, som Maria Heidenborg när hon tog över gjorde om de här schablonerna lite, och det är de som har följts. Hade JK kunnat göra någonting annat? Ja. Hade det varit bättre om JK hade gjort någonting annat, till exempel ändrat i schablonen eller bara åsidosatt den i det enskilda fallet? Ja, det kan man ha olika åsikter om. De av oss som håller på med dem i ämnet, alltså vi som är experter, har olika åsikter. Så Marcus Gadetski som är professor med fokus på skadeståndsrätt i Stockholm, han har uttryckt en åsikt som inte är samma som min, nämligen att JK borde ha liksom försökt att hitta, och det är fullt förenligt med JKs regelverk, en lösning som hade varit mer, liksom mer rimlig i det själva fallet. För egen del så tycker jag att hålla sig till principerna även i ett sånt här fall är bättre rättstillämpning. Men det är båda är fullt liksom gångbara uppfattningar. Men tillbaka då till, för att sätta in det, för det här är ju i mitt fält så är det här nog det mest omdiskuterade beslutet i modern tid, tror jag. Det finns nog inga andra ersättningsfall i modern tid som har gett så här mycket diskussion. Det skulle möjligtvis vara de vanvårdade barnen som fick en speciell ersättning eller en speciell lagstiftning för som sattes upp för 10 år sedan ungefär. Och så, och Neurosedynskandalen tidigare kanske. Men det här tror jag att jag tror inte att det finns något ersättningsärende som har gett så mycket negativa reaktioner i modern svensk historia. Annars så brukar det brukar vara sexualbrottmålen. Nu är det här ett sexualbrottmål i botten då, så det liksom smittar väl även på ersättningsfrågan. Till och med fruktansvärda sexualbrott som har begåtts innan. Så hur ska man då se på det? Ja, jag vet inte. Jag tror faktiskt att det här har påverkat JK som en institution i allmänhetens ögon. JK som institution har ju tidigare, bland jurister så har justitiekanslerämbetet har ju en speciell roll. Det har ju väldigt hög status, som hög integritet, hög kunskap. Liksom allt det här förknippas ju verkligen med JK. Men jag tror att det har fått sin törn hos dem som kanske inte, och kanske även bland en del jurister, på grund av det här oerhört massiva drevet som har. Och det skulle vara intressant med någon slags undersökning om krafterna i det här drevet. Jag förstår att folk upprörs, men det handlar ju trots allt bara om pengar. Jag tycker ju de bakomliggande brotten är ju det som är riktigt upprörande.
Jag tänkte bara göra lite ett inhopp här och förklara för våra lyssnare, om alla inte riktigt har hängt med på den här debatten, att du får jättegärna rätta mig om jag har fel mot den, men att det här skadeståndet, dess storlek då, motiverades med att det visade sig i högre instans att den här dömda personen var ett barn när de här brotten begicks, som då skulle påverka strafflängden, samt att han satt frihetsberövad för ett väldigt allvarligt brott. Och jag förstår då att det är någonting som höjer den här summan, och också att du får liksom mer och mer pengar för, alltså successivt, ju längre du sitter felaktigt frihetsberövad. Så att det var då det som motiverade till att det blev så högt. Och sen så finns ju vissa som anser att JK hade utrymme för att sänka det här skadeståndet, med motiveringen då att han själv ska ha bidragit till att han suttit frihetsberövad för länge, genom att inte kunna liksom då presentera rätt dokumentation i liksom lägre instanser. Har jag uppfattat saken rätt då?
Ja, det har du väl. Så JK har ett antal liksom riktlinjer för hur man bedömer. Det finns dels en taxa per dag, och den påverkas av hur långt man sitter. Och sen så finns det ett påslag om man sitter för särskilt allvarliga brott. Och så finns det ett påslag för om man är ung när man sitter frihetsberövad. Och han satt alltså i fängelse för lång tid efter HD, precis som du var inne på, Anna. Eller inte inne på, du till och med sa det. Att HD hade konstaterat att han skulle egentligen vara att bedöma som ett barn. Hur gammal han egentligen är vet vi ju faktiskt inte. Men straffrättslig mening skulle han betraktas som ett barn. Och då hade han redan suttit nästan ett år för lång tid. Kanske inte så mycket, men för lång tid då, givet vad han till slut fick för påföljd. Och precis som du var inne på också, Anna, JK hade liksom inte begått tjänstefel om hon hade sagt så att nej, men han får bara enligt taxan till exempel, men inget påslag på grund av allvarlig brottslighet eller någonting sånt där. Det hade man kunnat göra. Det utrymmet fanns. Jag tycker JKs beslut är det bästa beslutet JK hade kunnat fatta. Men det kanske också beror på att jag är positivt inställd till den liksom interna reform av systemet som Marie Heidenborg gjorde. Men Marie Heidenborg gjorde, säkert efter att ha lyssnat på juridikpodden, så klagade Tove på, för ganska många år sedan, på den praxis som tidigare var, som innebar att ju längre man satt i fängelse, desto lägre belopp fick man per dygn. Och tanken var då att man blev liksom lite van med att sitta i fängelse eller häktad lång tid, så att lidandet blev mindre liksom schablonmässigt. Vi i podden pratade om det då, och då så sa vi det, men så kan det ju inte vara. Det kan ju inte vara så att man blir mindre kränkt för att man sitter felaktigt frihetsberövad mer. Det är väl snarare så att varje dag som man inte får träffa sina barn eller pussa sin partner är värre. Liksom. Och det är då vad JK har gjort. Så taxan höjs lite grann ju längre man sitter istället för tidigare. Tidigare fanns det också ett påslag för medieskada, så att om det blev medialt uppmärksammat så kunde det påverka ersättning. Men det avskaffades redan när Göran Lambertz var JK. Så man har liksom ändrat på de här schablonerna. Dessutom så är det mer renodlat nu. Tidigare var det också så, det ändrades genom ett avgörande från HD 2012, att yrkeskriminella fick mindre pengar. Så den som satt felaktigt frihetsberövad och som var van vid att sitta frihetsberövad fick ett lägre belopp, med motiveringen att man lider lite mindre om man är van vid att sitta inne. Men det ändrades också efter att HD hade sagt att social rättvisa kräver att alla behandlas lika av rättsordningen, tyckte HD. Det tyckte jag var en väldigt fin formulering.
Ja, likhet inför lagen här är ett av det finaste vi har. Jag tänkte bara återkoppla lite grann till det du sa innan, för att det var ganska intressant liksom hur JK har lite så skakats om av den här, det där politiska, vad kan man kalla det, drevet. Just hur, för när jag läser mycket på Twitter och sånt, och speciellt slog det mig under tiden som vi pratade om just det här JK-målet, att det kan väl uppfattas som att det finns liksom den här juristsidan, och så finns det den här allmänhetens sidan liksom, och till viss del så skulle man ju kunna beskriva liksom allmänhetens opinion som till viss del liksom så här, den förstår liksom inte juridiken, man har liksom, det är ren okunskap liksom om hur JK fungerar och hur rättsreglerna fungerar. Samtidigt så finns det ju liksom en tanke som säger att men, juridiken i slutändan är ju informerad av den politiska debatten vi har bland vanligt folk. Och när vi ser att vanligt folk, eller återigen väldigt mycket i stattecken, blir upprörda av de här besluten, kan man verkligen liksom komma från juristens sida och liksom vifta liksom med rättsregler och rättspolitiska principer som understödjer de här besluten och säga men det här är bara nonsens, liksom, vi måste ändå hålla oss till detta. Finns det liksom inte en del av oss som också måste ta till oss det här som vi skulle kunna kalla för liksom ett politiskt drev och använda det liksom för att förändra våra institutioner och förändra våra liksom rättsregler? Har du några tankar kring det?
Ja, men jag tror jag är liksom traditionalist på så vis att då får det ändra för all del. Då kommer ju, om jag är rättstillämpare så kommer jag följa de nya reglerna som ni har gjort. Så om riksdagen tycker att det blev så fel här så att JKs ersättningshantering behöver strömmas upp, ja, det är regeringsformen ger riksdagen den makten att göra det, och då kommer justitiekanslern förhoppningsvis och med liksom allra största sannolikhet bara rätta sig in i ledet efter den nya lagen som lagstiftaren har framtagit. Så det här med att jurister säger men vi följer bara lagen, ja, det är rättstillämpningen följer de rättsregler vi har. Det kanske är en position som man ändå kan principiellt försvara. Domare brukar ju vara väldigt bra på det här, liksom, att bara säga så här. Men visst, sen så kommer liksom Nazi-Tyskland-invändning, vi följde bara hård. Det, liksom, det finns ju grader. Sen så är det ju också så att det är skillnad på olika typer av juridik. Den offentliga rätten ställer ju helt andra krav på rättstillämpningen än vad civilrätten och ersättningsrätten gör. Det finns ju i ersättningsrätten betydligt mycket större utrymme för flexibilitet. Om vi bara håller oss fast vid JK och frihetsberövande ersättningarna, så de här riktigt stora ersättningarna som Joy Rahman och Linna fick, de följer ju inte principer. De är ju skönsmässiga. Så kan man göra. Alltså att det går, man skulle kunna slopa alla regler hos JK när det gäller hur man bestämmer ersättningen, och JK bara säger vi tar case by case och liksom bara höftar till med vad vi tycker är korrekt. Det skulle vara helt förenligt. Kanske inte förenligt med goda principer för förvaltningen, men det skulle inte vara oförenligt med lagstiftningen att liksom i princip upphäva det nuvarande regelverket. Men så här, men jag tror inte generellt sett att rätt sätt att tanka in allmänhetens vrede är att politisera i själva rättstillämpningen. Det vill säga att fundera kring, jag tror inte att det hade varit bra om Marie Heidenborg hade tänkt väldigt mycket kring, kommer människor bli upprörda över 840 000 kronor och därför ska vi ändra på hur vi hanterar de här, på rutinerna. Det hoppas jag och tror att rättstillämpningen inte gör i allmänhet. Och det ser man väl liksom inga direkta tecken på heller. Men, utan det får istället ta liksom om vägen över Helgeandsholmen och sen tillbaka ner till myndigheterna. Liksom. Men du, Hugo, bara en grej till. För frågan är bra. Jag förenklar din komplexa fråga lite för mycket. Man kanske ändå ska ha lite från myndighetshåll och kanske ännu mer från domstolshåll. Och det verkar ju verkligen vara så nu också. Att försöka ändå försöka att anticipera när ett avgörande kan bli väldigt uppmärksammat och ha någon slags mobilisering kring det. Och det har vi sett att domstolar inte sällan har nu för tiden, och det gäller ofta just sexualbrottmålen då, för det är där det ofta blir så väldigt starka känslor när det har varit friande domar, så är det inte, har vi sett flera exempel på hur domstolen formulerat pressmeddelanden och sånt där, och därmed kunna liksom undvika en sån storm som det har varit i andra fall, genom att helt enkelt förklara och säga, i något fall till exempel, det var väl det så kallade fittamålet tror jag, men jag kanske blandar ihop de här nu, så var redan i domskälen var domstolen väldigt tydlig med, typ, nu överdriver jag lite, men förundersökningen var undermålig. Det här är inte så man, så här kan inte polisen och åklagaren jobba om man förväntar sig en fällande dom. Vi vet inte vad som har hänt, men det här är inte tillräckligt underlag. Gör om och gör rätt, ungefär. Och då blir det inte samma drev, för det blir inte heller så mycket drev mot polis och åklagare i sånt fall, för det ligger ju länge tid tillbaka, så det tåget har på något vis rent kommunikativt redan gått. Så man kan, så i din fråga, jag tycker inte att tillämpningen ska politiseras, men att kanske försöka liksom förutspå lite grann vilka grejer som kan ge ordentliga reaktioner. Jag tror inte JK förstod i det här fallet. Jag tror inte, för JK har ju liksom aldrig någonsin varit föremål för ett drev. Däremot så tror jag, i vart fall inte av det här slaget, däremot så tror jag domstolarna är ganska bra på det här nu, åklagarmyndigheterna lika så. Så att så tillvida kanske man ska liksom tänka till kring det redan innan.
Ja, och det kanske är liksom en del av just liksom inom diskussionen om, liksom, om folkbildning och juridik, liksom, alltså våra institutioners roll att spela liksom i hur allmänheten reagerar kring vissa beslut. För det finns väl ändå en viss, vad ska jag säga, en liten distans liksom mellan de olika, liksom, alltså domstolen och åklagarmyndigheten och ja, you name it egentligen, där det finns liksom ett litet gap där man kanske inte helt och hållet liksom är transparent kring liksom under vilket underlag som fattar vi de här besluten. Så det är en jätteintressant del liksom av den juridik som vi lever runt omkring.
Mm. Jag tänker på det här som vi diskuterade lite tidigare, Hugo, och du och jag, att dels det här att de här dreven som uppkommer och de här så kallade folkdomstolarna i sociala medier, kan det på något sätt också ha en uppsida att det tvingar oss att ta diskussionen om komplexa juridiska frågor och verkligen få en genomlysning, att vi ser att de här kanske faktiskt finns en brist i systemet som till exempel lagstiftaren ska se över, eller är den här debatten som ofta uppkommer, är den endast av ondo så att säga?
Det var ju en väldigt bra fråga där. Det är ju liksom instinkten för de av oss som jobbar juridiskt, det är ju att ja, men pöbelvälde vill vi inte ha, folkdomstolar vill vi inte ha, och så är det ju naturligtvis. För en del så lever jag ju väldigt mycket i något slags medialt sammanhang också, och tycker ju att det är bra med en sund och kritisk debatt om rättsliga saker i den. Men det är ju inte det du är inne på, Anna, utan det är väl mer de här drevliknande situationerna. Finns det något positivt med dem? Om inte annat så har de väl lärt oss en hel del om vad förtalsjuridiken innebär under senare år, när det har varit en massa förtalsdomar mot personer som man liksom deltagit till eller kanske framförallt initierat, vad som sen har blivit drevet, starkt ord, men att ta efter MeToo till exempel, så finns det ju ett flertal förtalsmål som har, där män har påstått sig ha begått sexuella övergrepp, och i några fall så har de ju dessutom, de här männen alltså, åtalats för det, och i något fall dessutom dömts. Men i andra fall så har det inte funnits tillräckligt med underlag för ett åtal mot mannen. Däremot så har då typiskt sett, då, inte bara, men typiskt sett kvinnor som har framfört de här anklagelserna och sen fått mycket genomslag för dem, om man tycker det är en folkdomstol, men det är det väl kanske på något vis. I någon bemärkelse är det väl någon slags folkdomstol att ta den typen av diskussion i sociala medier istället. Så har de åtalat. Så där finns det, jag vet inte om det är bra eller dåligt, jag tycker ju det här är väl ganska mycket ett spel med bara förlorare. Men ta några av de här, kanske jag inte borde bidra till att ge mer uppmärksamhet till det här, men jag gör det ändå, för att det är kanske det bästa exemplet, och det är Dumpen, känner ni till den, som drivs av bland annat Patrik Sjöberg, som är en sida på en internetsajt som vill exponera personer som är beredda att begå sexuella övergrepp och våldtäkter mot barn. Och man gör det genom att tråla i olika forum och utge sig för att vara barn. Och sen så kommuniceras de typiskt sett med män, de flesta fallen med män. Och sen bestämmer man träff, och den som kommer dit tror att den personen tror att han ska få träffa ett barn, och så har de förberett en massa, ofta väldigt liksom våldsamma liksom scenarier som har förberett, så det är hemskt på flera nivåer liksom. Och sen konfronteras den här personen och det blir ofta obehagligt, och sen så lägger de ut filmen där man ser ansiktet på den här personen, och sen lägger de ut chatthistoriken ofta med bilder på könsorgan och sånt som har skickats över i det här sammanhanget, och den personen då slås ju i allmänhet ut från allt vanligt liv, vågar jag väl gissa mig till. Att det här är ju förtal i teknisk mening, och förmodligen förtal i alla meningar. Nu har de så här utgivningsbevis, och de har samma skydd som vanliga tidningar och så har yttrandefrihetsgrundlagarna. Så att det kommer inte bli, och JK kommer inte att åtala, för det finns redan ett antal anmälningar mot Umpen som har kommit in till JK, där JK har sagt att vi tänker inte åtala. Är det här bara dåligt? Jag vet faktiskt inte. Jag är väldigt kluven här. För det har funnits uthängningssajter tidigare, ganska många. Men då har det oftast varit att man med en tydlig agenda har lagt upp domar mot personer som har dömts för sexualbrott mot barn. Så man kanske kartlagt en person. Det har jag mycket mindre förståelse för. För där finns det, där har liksom rättssamhället ändå gjort sitt. Och liksom, ja, det finns ändå någon slags samhällelig idé om vad man ska göra åt de här förövarna när de är dömda. Sen så kanske det inte funkar det så bra, det vet jag inte. Men Dumpen gränsar ändå. Den här sajten gör något mer, för det är ändå i någon mening en form av journalistik. Och de gör ett ordentligt förarbete. Man exponerar vidrigheter faktiskt, som annars inte skulle exponeras, och som rättssamhället inte kan nå. För de här har ju ännu inte begått några brott. Men många av de här personerna kan misstänkas vara farliga på riktigt. Är det bara dåligt? Nej, det tycker nog inte jag. Däremot så kan jag ju tycker att sättet man gör på, särskilt vissa aspekter av det, är direkt dåligt. De marknadsför sig själva på TikTok till barn, och det är ju bara ett hål i huvudet, för det är ju liksom oerhört grovt sexuellt material som finns på den här sidan. Så om mina barn skulle se det, de skulle bli förfärade liksom. Det finns liksom, ja, där kan jag verkligen inte förstå hur man kan tycka att ändamålen helgar medlen. Men när det gäller det andra, liksom själva undersökningen, det kanske, och för att då till slut, det här blir väldigt långt annan, men för att till slut komma fram till din fråga, finns det någon lärdom för rättssamhället av det här? Det vet inte jag, för jag jobbar inte med polisiära frågor eller så på det sättet. Men det här är ju ändå en fungerande metod där de har fått fram ett stort antal män som trålar efter att begå övergrepp mot barn. Och det tror jag inte polisen gör. Det här tror jag inte. Polisen jobbar inte på det här sättet. Och ja, så här, det är väl kanske, för det är det mest extrema exemplet på det ni pratar om just nu som jag känner till, som också inte för min egen del är så svartvit. Många andra jurister tror att ser den här frågan så mycket mer svartvit, att det är bara så här helt oacceptabelt att hänga ut på det här sättet, för så den skampålen hör inte hemma i 2022 och så. Men jag är liksom lite kluven, och jag tror också att det finns ett genuint engagemang hos Sara, heter hon som driver sidan tillsammans med Patrik Sjöberg. Det är något mer än bara snaskighet. De har en... Där kanske finns något att lära sig. Så kanske folkstolarna ibland ändå kan ge en... Det var en bra fråga som jag tror ingen har ställt innan. Kanske det finns lite att hämta där.
Det är ju någonting som har åtminstone slagit oss när vi har liksom lite förberett för den här podcasten och reflekterat lite grann kring just hur de här diskussionerna liksom sker när man pratar om juridik. I grund och botten så är det ju här, det är ju politik liksom, som inte styrs av rättsprinciper eller regler liksom. Och det kanske finns en liten fall-till-fall-bedömning liksom, vad som är slutändan liksom, på det hela. Så är det ju. Det är inte en svartvit fråga överhuvudtaget. Vilket kan göra det väldigt, väldigt komplicerat att komma fram till liksom, nyanserade eller distillerade tankar liksom, när man pratar om just liksom, folkopinion och allmänheten. Liksom.
Mårten, har du någonting du vill tillägga eller förtydliga innan vi börjar runda av här?
Nej, jag vill bara säga att jag tycker det var trevligt att få vara med. Och så vill jag säga det som jag sa till er innan vi började, att jag var med på törna juridisk publikation startades. Jag var den första ordförande för det akademiska rådet och drog igång det första akademiska rådet när Robin Dangour, som grundade tidningen, hade idén om att skapa den första law review i Sverige skulle drivas av studenter med forskare som peers som granskade. Och nu har vi ju kört, eller ni, ni har kört det här, det var länge sedan jag hoppade av när jag flyttade till Uppsala, men ni har ju kört det här projektet nu väldigt länge. Och det är faktiskt fantastiskt att se vilken skola JP har blivit för juridikstuderande, att få jobba med liksom med publicistik, att nätverka, att liksom lära sig juridiskt hantverk, och läsa texter. Det och så det här nu, att ni har liksom tagit steget in, ja, det är ju snart 10 år sedan ni gjorde det. Juridisk publikationspoddar har ju funnits länge också. Ja, det är 10 år sedan de första kom. Men det är fantastiskt att se hur det liksom bara rullar på. Och dessutom, nu för tiden så publiceras ju, och det har också varit så ganska länge, oerhört mycket bra text i själva tidskriften också. För det är inte så lätt att liksom positionera sig mot Svensk Juristtidning, som jag sitter i redaktionen för, eller Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, och liksom starta ett alternativ som drivs av studenter. Det är en jävla uppförsbacke, men ni har ju verkligen satt det på kartan. Så kudos, vill jag bara säga.
Det tackar vi så mycket för, och det är också en fantastisk chans att också få bjuda in personer som du.
Ja, men det har varit jättekul att få ha med dig här, Mårten. Vi tackar så väldigt mycket från JPS sida, och ja, tackar så mycket för en intressant diskussion.
Det är jag som ska tacka, Hugo och Anna. Det var jättekul att träffa er.